En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det råder faktiskt full sommar i vårt avlånga land och barnen sjunger Den blomstertid nu kommer i veckan. Men vi kör på ett tag till. Den här veckan ska vi prata om Liberalerna, vi ska prata om Danmark och vi ska prata lite grann om Järvaveckan som inleds den här veckan.
Och så kan vi prata lite om Boris.
Ja, du kan få bonusprata lite om Boris, det kan vi få göra. Där hörde ni Ulrika Schenström som moderat.
Hej.
Och vi hör från Aftonbladets ledarredaktion Daniel Svedin.
Hej.
Och Anders Lindberg.
Hej.
Och jag heter Anna Andersson. Och det är måndagen den 10 juni, vi har precis ätit lunch när vi spelar in det här, kan man bra veta. Om det händer någonting som inte vi pratar om. Då torskrygg har jag åt en halvdanssallad så många gånger för.
Lax.
Man ska aldrig äta fisk på måndagar, det vet jag från Göteborg.
Av någon ändå har du gjort
äter jag
det.
Ändå fisk på måndagar idag och det var
här
misslyckande.
I Stockholm äter vi dålig fisk dagarna ända.
Ja, min lax var så där faktiskt.
Det finns ett litet torsk i just Mälaren också så att det är liksom, den har ju
alla
kommit,
fel
den
på
har
en
ju
gång.
Kommit hit någonstans ifrån, förmodligen för rätt länge sedan tror jag.
Precis, ja. Daniel, du åt ut till lunch.
Vill inte prata om det.
Nej, okej.
Okay. Varför vill du inte prata om det?
Vi går vidare till den känsliga fråga. Vi pratar om Liberalerna istället. På onsdag gör Jan Björklund sin sista debatt som partiledare i riksdagen. Vad kommer ni mest att sakna när han nu lämnar den här scenen, Ulrika?
Den blå skjortan.
Den blå, men det är väl ingen roligt arv att lämna efter sig.
Nej, jag vet, men alltså, det var det jag tänkte på top of mind först.
Ja, okej, okay, men om du tänker ett steg till.
Nej, men jag tycker ju faktiskt att Jan är en väldigt trevlig person. Sen kan han ju vara lite slabangig som det kan heta och sådär. Men jag tror han ändå har varit en ganska bra partiledare för Liberalerna. Okej, de är under 4%. Ja, jag vet det och alla som lyssnar vet det också. Men jag tycker ändå han har hållit samman rätt bra. Och sen har han väl varit en ganska stor maktpolitiker internt. Han har hållit borta alla som har velat ta över så att säga. Så att... det kommer väl bli intressant att se hur den som kommer efter kommer att klara av att hålla ihop.
Prata vidare om det. Daniel, vad kommer du mest att sakna med Jan Björklund?
Nej, men jag tycker att han är en av få svenska politiker som faktiskt går att lyssna på utan att bli direkt uttråkad. Han har ju det är roligt att han pratar dialekt. Det är roligt att han är lite rolig. Det är roligt att han är liksom slagkraftig och liksom hemfaller rätt ofta till populistiska skamgrepp och så där. Det blir ju lite
underhållande,
slabangig som sagt.
Spänstighet i debatten. Och det kommer jag sakna, för att de här pretendenterna som vi väl återkommer till, ingen av dem får man riktigt samma vibb av som honom. Han är ju en politiker som, ja men det är roligt att lyssna på honom, och sen verkar han också vara, han är ju en intressant kombination av någon som är ganska värderingsdriven, åtminstone verkar så när han pratar om EU, som ju är liksom den grundläggande värderingen hos alla liberaler, att de gillar EU. Och att han också är helt skamlös liksom maktspelare. Och att han är det där på ett väldigt sammansatt sätt.
Väldigt västgötska, ska man säga. Ja, Anders, vad säger
jag
du?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror att det är en sån där karaktär som Göran Hägglund ungefär, att man tänker att det är väl kul med något annat, men sen efter ett tag så inser man att herregud, vad har vi gjort, vill jag få säga. Men att på något sätt...
Vi kommer sakna kon när båset är tomt, är det du säger?
Ja, men lite så. Är det kon man saknar när båset är tomt?
Ja, okay.
Men jag tror att det är så att han har en egen ekologisk nisch i på något sätt det politiska samtalet. Försvarspolitik, skolpolitik, mycket så här frågor som han har liksom knuten till. Den nischen kommer ju vara tom när han försvinner. Det kommer vara någon annan som vill kliva in i den. Och hittills har det ju bara gått sämre, tycker jag, de senaste åren.
Vadå? Att fylla att den
ja, men hålet efter Jan Björk, hålet efter Göran Hägglund till exempel, som den enda roliga riksdagspolitiken, fylls ju just nu av ingen alls. Och lite så... Han är ändå
Sjöstedt varit... försöker vi lite grann.
Ja,
han är lite
han
kul på Instagram.
Inte. Jo, okej, han var kul på Instagram. men jag vet inte. Jag tänker att vi kommer sakna honom när han är försvunnen. Men tills onsdag så kommer jag ju irritera sig på honom.
Okej, okay. Två dagar till av irritation. Sen blir det lite rosa minnen av Jan Björklund.
Kom tillbaka. Inget är förlåt.
Okay.
Och den blå skjortan har ju vad heter det?
Jimmy, jag kom på det när jag sa. Varför skulle du säga det nu?
Så den kommer leva vidare i svensk politik, kan vi ju glädja oss åt i alla fall. Ja.
Det är väl som med liberalismen, och även om partiet försvinner, även om Jan Björklund försvinner, den blå skjortan och liberalismen lever vidare någon annanstans.
Och EU också. Och
det är
EU.
Lite förvånande att den skulle leva vidare just i
SD. Ja. Inte liberalismen vill jag säga. Den
men det var det jag kände var lite märkligt. Där.
Jag tror att den lever vidare i andra partiet.
Vi vet
du
att han
något konstigt till lunch, det var därför det blev snurrigt.
Svamp. jo, men vi vet att hans efterträdare står ju och stampar. Den 28 juni kommer hen att väljas. Och vi vet att valet står mellan Nyamko Sabuni, Erik Ullenhag och Johan Persson. Eller mellan Sabuni och Ullenhag, som de flesta säger.
Ja, jag tror att det är...
Det skrivs inte några debattartiklar som försvarar
Erik Ullenhag har räknat till 51. Jag tror det är väldigt svårt att det blir Sabuni efter den här härvan här.
Ja, vi ska prata om den. För att hon i förra veckan så gav hon en intervju till Expressen där hon bland annat sa att visionen om det mångkulturella samhället måste begravas. Och hon pratade även om asylprocessen på ett sätt som fått människor att undra om hon egentligen tycker att Sverige ska ha någon asylprocess överhuvudtaget. Och hon har backat delvis och delvis inte. Jag skulle säga att hon har tastat in sig ganska rejält.
Men är det inte, alltså jag tänker, när jag läste den intervjun första gången så tänkte jag att nu är hon körd. Alltså så här kan man inte uttrycka sig utanför Sverigedemokraterna och liksom ta hem
det. Nej, för
det
man tänkte så här, att det var en sak om det var valrörelse och hon försökte vinna röster från högern.
Men nu ska hon ju vinna de
precis, nu är det ju de egna hon ska vinna.
Och... Alltså det är en jätteprocess. Jag pratade med ett antal liberaler idag. Som måste gå på sitt föreningsmöte nu och rösta och sådär. Det är en jätteprocess. Det kan ju bli så att det finns fem falanger till slut i det där partiet.
Fast om man tänker på liksom de här, valberedningen har ju sagt vilka som man ska diskutera.
Bokstavsliberalismen.
Och hon har ju nu liksom manövrerat in sig i läget som den som på något sätt moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater
inte
vill ha.
Moderater.
Men inte, inte alla moderater, men inte liberalerna. Och det är ju en extremt konstig.
Men å andra sidan
position.
Så Ullenhag är väl den som alla sossar vill ha. Eller?
Ja, vilket man ju kan tycka är lite märkligt egentligen. Jag tänkte på det i just den här anklagelsen. Att på något sätt så, jag tänker att det ligger två saker i vågskålen. Socialdemokraterna vill ha Ullenhag för att då kan januariöverenskommelsen hålla ihop och man kan liksom fortsätta med det regeringssamarbetet. Men tänker man sig liksom borgerlig kannibalism och liksom sammanbrott för hela den falangen, så är det ju någonstans Sabuni man vill ha. En person som har visat sig vara ganska ofärdig som ledare under de här senaste dagarna och möjligtvis kan ta väljare från M och KD och så liksom håller man och påbråkar där. Ullenhag har ju potential att ta väljare från liksom Socialdemokraternas högerflank, några miljöpartister, kanske till och med centerpartister. Och att liksom det är ju mer farligt på ett liksom långsiktigt perspektiv.
För att jag tror att sossar tänker att Ullenhag tar röster från centern. Mm. Jag tror sossar någonstans tror att sossarna är immuna mot konkurrens högerifrån just nu. Man
har redan förlorat dem.
Man har förlorat dem som fanns och sen så sitter man fanatiskt och tittar på V och är livrädd för vad V ska göra. Så sossarna tittar liksom inte åt höger. Mm. Så om Erik Ullenhag gör det här, då kommer inte de upptäcka det förrän han redan har gjort det.
Ja, och sen handlar det ju väldigt mycket om var Moderaterna går någonstans och hur det där spagatet hanteras. Därför att han har ju potential att ta möjligen mera liberala moderater som där en del redan har gått till Centerpartiet. Men, ja.
Det senaste i Moderaterna är väl ännu en kommun, Svalöv, som nu har inlett ett samarbete mellan M och SD.
Ja.
Men kommer inte han att kunna ta moderata kvinnor, tänker jag? Alltså som det var förr, när man pratade om Westerberg-effekten och då pratade man ju om att liksom Moderaterna fick ett könsgap som var mycket större.
Ja, men det är ju
större, liksom.
Många kvinnor som till exempel har gått Centerpartiet som är moderater, som har gått Centern. Det är ju mer kvinnor, tror jag, om jag ska vara ärlig. Så att, ja, absolut. Mm.
Jag pratade med en liberal källa tidigare som sa att problemet med Sabuni är, liksom, bland många folkpartister är inte att hon är egentligen så nära liksom, Sverigedemokraterna utan att hon är så fullständigt ointresserad av ekonomisk politik att hon egentligen skulle kunna vara socialdemokrat när det gäller fördelningsfrågorna och att det gör henne liksom, svår för de mer högerorienterade folkpartisterna som då istället vill ha Johan Persson som är en mer rigid, gammal liksom Leijonborg folkpartist och drev ju liksom mycket av rättspolitiken under Leijonborg-åren.
Men jag tror i alla fall att det blir Erik Ullenhag och att jag tror att det vet nog nästan alla också.
Hur besvärande blev den här intervjun och hanteringen av den för Sabuni?
Jag tror hon kunde repa sig? Tyvärr som snurrig. Det kom nog väldigt olägligt. Och det hon sa i ett parti där man hyllar en liberal människosyn och synsätt, så blir det nog väldigt konstigt, om jag ska vara riktigt ärlig.
Och att man ska ha ordning på sina papper, tänker jag, ja. Som folkpartist. Och så har man inte det. Det blir ju jättetråkigt.
Sen bröt hon ju också den mera generella krishanteringens regel 1. Gå inte, liksom, om du har klantat till dig, trampa inte runt när du har klantat till dig. Alltså hon
när du står i klaveret, stå stilla.
Det är
stå
ett annat sätt att uttrycka det på. För vad hon gjorde var att hon tog ju direkt tillbaka det och sa, oj, jag hade fel. Och
det var lite som, inte riktigt.
Jo, i en Facebook-intervjun så skulle jag säga att det var den signalen hon sände. Och det var lite samma sak som Håkan Juholt, när Håkan Juholt sa, oj, han fick en kritik för det här med hyresavtalet som han hade då låtit riksdagen betala även för sin sambo.
Kulbo.
Och då så sa han ju direkt, jag gjorde fel, jag är ledsen. Och grejen var ju den att han hade ju inte gjort fel, men det hjälpte ju inte, för att han hade ju redan tagit ett steg tillbaka och trasslat in sig. Och nu gjorde hon precis det där, att liksom hennes första reaktion var inte gör ingenting, ha is i magen, utan den första reaktionen var spring ut allt vad du kan i sociala medier och backa så ingen ska vara arg på dig. Och det där framstår ju väldigt amatörmässigt. Mm. Och med tanke på det gänget hon har bakom sig, det här Johan Jakobsson.
Vilka är de? Okay.
Johan Jakobsson till exempel. Den
gamla räv inom partiet.
Gamla partisekreteraren då. DN pekar ut honom som någon slags hjärna bakom kampanjen. Och det är klart att då bör man ju inte klanta sig så här mycket som hon gör. Och just det där viftandet, det tror jag, det är... Ja, Då blir det Juholt. Liksom. Då väntar alla på, ja, när kommer nästa katastrof, blir liksom alla journalisters magkänsla.
Men är Johan Persson helt avhängd?
Jag tänkte ju att han skulle vara, eller det har ju spekulerats att han skulle vara någon sorts kompromisskandidat. Men då tänker jag att som läget nu är, så skulle det krävas att Ullenhag gör någon liksom helt oförlåtlig eller liksom någon oförsonligt uttalande om Sabuni.
Men det finns många dagar kvar.
Ja, det finns många.
Förrän den 28 juni vet du det.
18 dagar.
Det är 18 dagar.
Det finns så många skott i foten och sätta på 18 dagar.
Oj.
Ja, nej, men det är, men som... Om man ska titta på de här debattartikelutspelen där var det 22 har kommit ut till Sabonis försvar och 120 eller vad det är till Ullenhags försvar. Ingen har då
Luff
lyckats.
Luff nominerade alldeles nyss också.
Mm, då kom ut idag och sa Ullenhaga. Precis.
Men det vore ju, alltså om Johan Persson har en maktbas till exempel i Örebro, så vore det väl bra om de skrev en debattartikel.
Nu får närkingarna höja rösten.
Skärpa sig och stå bakom sin kandidat.
Verkligen, om han är deras kandidat.
Men vilken konstig falangstid, liksom, de skriver debattartiklar om varandra. Liksom, det är...
Kan ni tänka er de här messenger-trådarna som de här olika har? Kan ni tänka det är som så här, som jag sa tidigare, bokstavsliberalismen.
Det måste vara värre än att arrangera en möhippa.
Ja,
mycket värre.
Mycket värre, och det är
en falang i Liberalerna.
Men är det inte lite intressant, den här, det var ju en debattartikel i tidningen Nu som är Liberalernas partiorgan, där både Maria Leissner och Bengt Westerberg var för Ullenhag.
Ja.
Och Leijonborg har man väl förstått.
Och det verkar vara Carl B. Hamilton som är för.
Vad var det som var märkligt med det?
Nej, men jag tänker att de två, när, som jag minns i alla fall, så var ju liksom Leissner var ju ett svar på den Westerberg hade liksom sänkt opinionssiffrorna för att man tyckte att han hade orienterat sig för mycket till mitten på något sätt under Bildtåren och inte har bråkat med om man skulle förhålla sig till Ny Demokrati. Och så kom Leissner och tyckte att man skulle ta liksom ett steg åt höger, och så skulle hon vara liksom lösningen på det nya samhälls... eller som tiden då var på 90-talet, och siktade åt skogen för den också. Men att de pitchade som varandras motsatser lite grann på den tiden. Och liksom den gamla sortens falangstid verkar var över, och att bägge sluter upp kring Ullenhag. Mm. Och att den enda som, han har väl inte gjort det uttryckligen, är väl Leijonborg som är den föredettingen som kanske står bakom Sabuni.
Mm.
Eftersom han jobbade väldigt nära, eller hon jobbade väldigt nära honom. Och verkar ha varit en favorit.
Det ska bli intressant att se också vem, vet man det, vem de tänker välja som partisekreterare och sådär. För att det är ju ett team som ska göra de där grejerna, och det går ju aldrig att lista ut ifall det där kommer gå bra bara för att titta på partiledaren i sig, utan man måste titta på gänget runt.
Ja, nej, det är väl ingenting känt än. Nej, faller väl på plats efter.
Det tror jag egentligen borde ibland utannonseras innan, därför att en väldigt medial och bra partiledare kanske inte är jättebra på organisation. Då kanske man behöver en jätteduktig partisekreterare som kan organisation, och vice versa.
Nyamko Sabuni verkar ha varit bra på organisation, så att hon kanske kan bli partisekreterare.
Säkert, hon verkar verkligen vara en sån som inordnar sig som partisekreterare under Erik Ullenhag.
Ja.
Eller Johan Persson.
Baggis. Baggis. Ja. Hörrni, som sagt, 10 dagar kvar, sen får vi veta. Vi lämnar det för nu, vi kanske får själv återkomma, nya debattartiklar, man vet aldrig. Vi ska hasta vidare, vi beger oss söderut, för i onsdag så var det val i Danmark. Och man kan väl inte säga att sossarna gjorde ett kanonval där, men det var ändå Mette Frederiksen som fick nu första försöket att bilda regering. Därför att högerblocket kan man väl säga rasade samman, även om det gick bra för Lykke själv. De danska socialdemokraterna verkar satsa på en ganska generös fördelningspolitik, men att man då behåller den stenhårda migrationspolitiken som är i princip ett arv från Dansk Folkeparti. Är det här ett, tror ni att svenska socialdemokrater sneglar på Danmark och tänker, så där kan man göra?
Det finns säkert en del socialdemokrater som gör det, och den liksom strategilösningen skulle ju i sådana fall behöva vara ganska långsiktig. För till skillnad från de svenska socialdemokraterna så har man ju, det kan ju såklart bli jätteproblematiskt för danskarna att liksom genomföra de partierna som de danska socialdemokraterna vill samarbeta med är ju mer migrationspolitiskt liberala än vad de danska socialdemokraterna är. Och det får man ju se också här. I januariavtalet så finns det ju skrivningar som är mer liberala i migrationspolitiken än vad det sossarna gick till val på inför förra valet. Så att man har ju tagit ett steg, familjeåterförening till exempel ska genomföras, så det är ju jättebra. Men dessutom så har man ju också en ekonomisk politik som är långt till höger om vad de danska socialdemokraterna har. Och där kan man också säga att mittenpartierna i Danmark är ju mer fördelningspolitiskt till vänster än vad liberal och centerpartister är. Så att skulle liksom man så här, nu lägger vi om linjen och blir striktare i migrationspolitiken och tar ett steg åt vänster, så skulle januariavtalet spricka. Så att om man
Men det finns inte utrymme den här mandatperioden, men man tänker liksom för kommande. Ulrika sitter och ser skeptisk ut.
Ja, nej, men alltså, jag tänker mera på att det intressanta här var ju egentligen att Danske Folkeparti gick bakåt och tappade hälften av sina röster. Jag tror inte att detta bara handlar om migrationspolitiken. Jag tror att man stirrar sig blind på det där. Jag tror att de här populistpartierna, och det ser man på andra ställen, någonstans så finns det en trend om att de håller på och backar. I hela Europa.
Du har sagt det efter
Österrike-grejen och sådär. Någonting är det som håller på att hända, att folk bara tycker kanske att det är just populism och att det är just en parti eller enfrågepartier egentligen. Mm. Jag tror ändå folk vill ha något parti som ser hela samhället och tittar på vad man vill göra. Allt hänger liksom ihop. Du kan inte bara tycka en viss sak, utan det måste hänga ihop med en massa andra saker.
Det kan man ju se i Österrike, där Moderaternas systerparti, där han
Kurz
alltså de har ju 38% nu i mätningarna. Så att den här regeringskatastrofen, när hela regeringen fick gå, det var jättebra för
de plockade över en del röster från de högernationalistiska.
Och de har i ärlighetens namn inte backat jättemycket de heller. 3% enheter.
Förvånansvärt många tyckte att det var helt okej att diskutera.
Å andra sidan är det någon slags trend ändå som vi ser, som jag tror är en motreaktion mot det här. Förut fanns det ju ingenting. Mm.
Men då menar du att Sverige ligger efter här? Liksom,
vi ligger eller? Jättemycket efter. För titta bara på hur partierna ser ut i Danmark, där vi har pratat om det så många gånger, Anna, det här med i Moderaterna Sverige är Skåne, Bayern och Stockholm, Berlin. Alltså det här, nu kanske det är så att förhoppningsvis Moderaterna klarar av att hantera den här spagatet, men det gjorde man ju inte i Danske Konservative, som var ett liberalkonservativt parti som splittrades och hälften gick åt vänster, alltså Liberalerna, och hälften gick till Danske Folkeparti. Ja, det är hårdraget, naturligtvis.
Men cirka. Lite,
men så. Och som visserligen faktiskt gick.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Upp 2 eller 3% i det här valet, upp till 7, men som verkligen var det stora partiet med Schlüter i spetsen under 12 år som ledde regeringen. Så att jag tror ändå att Sverige ligger i fas efter hela tiden här på något sätt.
Fast jag undrar om inte Sverige också ligger på en annan planet. Alltså jag tror inte att den norska och danska utvecklingen, för man har ganska många år sagt att Norge och Danmark har liksom visat vägen i invandringspolitik. Men samtidigt, det var någon som efter det här danska och norska, framförallt det norska EU-motståndet, sa att den stora skillnaden mellan Sverige och Norge och Danmark är att i Norge och Danmark så finns det en storstad som allt cirklar kring. Centrum, periferi är två faktorer, där periferi är en helt central fråga för Fremskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i Danmark. Sverige har tre storstäder och vi har en hel radda mellanstora städer. Vi har en centrum-periferi som är mycket mer komplex på det sättet.
Men just spagatet kommer ju tydligare här eftersom innerstäderna...
Vänta lite, där vi kan se att periferin i Norrland röstar på ett helt annat sätt än periferin i Skåne.
Ja,
så att vi har en helt annan dynamik. Och då, om man tittar på vad är sossarnas väljarkoalition i Sverige, då är det väldigt många med invandrarbakgrund. Det är de progressiva stadskärnorna och det är det som lite slarvigt kallas för vita arbetarklass. Om du skulle byta linje i Sverige från danska S, då får du hänga av dig någon av de här grupperna.
Så det Stefan du kanske kan locka till dig en annan, eller?
Ja, vilken då? Alltså det här är ju grejen. Alltså det Stefan Löfven har försökt göra, det är liksom hålla ihop den progressiva medelklassen i städerna, den vita arbetarklassen, den traditionella basen och de här med invandrarbakgrund. I Stockholms län till exempel så är ju sossarnas röster i ganska hög utsträckning personer med invandrarbakgrund. Skulle du i Stockholms län vända dig åt Dansk Folkepartis håll, då skulle du ju falla som en sten här. Mm. Progressiv medelklass gillar det inte heller. Så att alltså, sossarnas väljarkoalition i Sverige är på ett sätt en annan än i Danmark.
Ja, men om ni tänker på retoriken som har varit i Danmark och som retoriken har varit i Sverige, nämligen att både S och SD har lyckats med att splittra alliansen och håller på att splittra Moderaterna. Det är ju väldigt skickligt gjort och hela alliansen har ju gått i det här så kallade, gått på det här, om jag ska vara riktigt ärlig. Därför att det gick alldeles utmärkt att vara liberal-konservativ tills helt plötsligt folk går omkring och kallar sig mer liberal eller mer konservativ. Alltså du vet, det där, det börjar bli bokstavshögen eller bokstavsborgerligheten.
För att återknyta till Sabuni så såg jag att Jenny Sonesson som tidigare jobbade för Birgitta Olsson, som är skribent i GP bland annat, sa att Sabuni var nationalliberal.
Och att det kommer massor med etiketter
och
överallt.
Vad
är det? Nej, men det är det här som är så tragiskt att man har gått på det här och låtit det
hända. Högerns 70-tal lever vi nu.
Precis.
Alltså.
Så Liberalerna är med om det här, Centerpartiet är med om det här, Moderaterna har högsta grad. Och det är bara två som liksom blir lyckliga av detta, S och SD.
Kan inte jag få återvända till dem och räkna röster ändå? För att det är ändå
lite basic inom politiken.
51?
Nej, men jag tycker ändå, vi ser att storstäderna ökar. Stockholms län ökar med ett antal busslaster människor varje dag.
Jag menar växer till
växer,
sin,
förlåt. Ja. Vi ser att den här, alltså i stora delar av landet, att yngre människor lämnar städerna. De går till en mer urban livsstil. Mm. Vad tusan talar för att, så att säga, den typen av värderingsskifte som vi sätter egentligen fortsätter? Alltså kan det inte vara så att det som Ulrika började med att säga, att vi ser någon slags peak av den här gruppen. Det kanske var så att flyktingkrisen, finanskrisen skapade en perfekt storm för de här grupperna som har varit några år nu. Men de kriserna klingar ju av.
Det är precis så.
Och då ser vi de stora trenderna, globalisering, urbanisering, ny teknik. Det är ju ingenting av det som talar för att liksom någon slags gammeldags nationalism ska växa.
Precis
så det kanske är slutet av det här vi har sett.
Eller början på slutet.
Början och slutet, ja, men det kanske
början
är något annat som kommer nu. Liksom.
Slutet på början.
Of the end.
Ja, men den gröna rörelsen till exempel, tyska...
Nej, men jag tror alltså, det kommer skaka lite, men på något sätt så finns det något ljus i tunneln.
Ni tror att det håller på att vända. Så att det kommer inte...
Och det parti som kommer att vinna då i slutändan, oavsett vilket parti vi än pratar om, det är de som faktiskt börjar prata om samhällsproblemen och lösningen och reformerna. Och inte bara har en retorik som är kortsiktigt tack utan som faktiskt vill bygga på riktigt. Skattereform är ny, kanske återinta lärlingssystemet för att öka integrationen.
Nu det låter du som Erik Ullenhag.
Massor med saker. Låter jag som Erik Ullenhag.
Jag
får skärpa mig.
Läste du ens debattartikel i DN?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Det här var inte bra.
Ulrika spontan kandiderar till Liberalerna.
Det är det här folkpartistiska, lite långsamma, snälla. Man går igenom...
Eller nya Moderaterna kanske.
Jo, men nya Moderaterna snodde ju lite lite den, det konceptet.
Snodde!
Och jag har ni lyssnat på Miljöpartiet på senare tid?
Herregud.
Med Per Bolund? Han låter också på det sättet.
Ja, men han är turkos.
Jo, men han låter också så. Det är ändå liksom så här konkreta saker
att
prata
om. Är inte det
om...
jättebra?
Det är det mest...
Det gör faktiskt Daniel Suhonen också, och du också då. Nej.
Det här är det mest deprimerande, att liksom det nya politiska klimatet kommer att vara en massa grönt.
Idéer och reformer. Nyliberaler som åker på sparkcykel. Vi pratar helt enkelt om nya skattereformer, en ny föräldraförsäkring. Kanske fy, säger Daniel.
Ni vill ha vojcyklar överallt. Det är det nya som kom.
Ja, min man vill i alla fall ha det.
Det är riktiga periferin.
Ja, det är så här, är det du som är tann här?
Ja, men Daniel är tann.
Ja, han är från Dalarna.
Nej, jag är inte särskilt
tann. Åker inte du voj?
Nej, jag skulle aldrig någonsin ställa mig på en sån.
Vad är det för fel på målet?
Min man gör det, han ser ut som värsta gubbstrutten med stor keps också.
Men voj, är det där liksom den nya konfliktlinjen går?
Ja, det är lime och voj, där går det.
Det här är globaliseringen,
det är den andra
och framstegen.
Märket.
Det är den logiska slutpunkten på det här nya, glada, trevliga Sverige. Då är det, och alla ska åka runt på voj.
Man kan alltså åka lime också.
Exakt.
Det finns lite olika märken
det ska
på det här.
Säga. Det finns olika märken. Ja. Är vi inte public service? Ja, vi får säga voj
hur mycket ni vill.
Ja.
Nej, gör inte det. Det verkar ju vara helt livsfarligt.
Ja, det är lika farligt att cykla. Jag blir så otroligt irriterad. Det är så här, någon har ramlat på sin voj. Ja, hur många cyklar inte ihjäl sig varje år?
Visst. Nej, men om jag får säga en sak till om Danmark bara. Så att det är helt osannolikt egentligen hur det politiska klimatet där har vindkantrat, när man har den här smyckeslagen och liksom att man har en...
Man pratade om etniska kvoter
i olika förorter och sånt där. Det är klart att man kan liksom ha jättesynpunkter på liksom den migrationspolitiska omläggningen som Sverige gjorde, och det har jag liksom, och den migrationspolitiska omläggningen som Socialdemokraterna gjorde i särskilt liksom. Men den sortens totala vindkantring som man har gjort i Danmark finns det ju ingen motsvarighet till egentligen i Sverige på det sättet, och det kan ändå att det...
De hade ju också två faktiskt rasistiska partier som nästan kom in i Folketinget.
Precis.
Men de gjorde inte det.
Deportera invandrare
skulle de göra. Man stod ju faktiskt i debatt och pratade om det. De kom inte in, ska vi säga.
Men man kan väl också, om man räknar röster, var någon som skrev, som jag då inte, jag kan inte exakt hur de här väljarströmmarna brukar se ut i dansk politik. Men tittar man på det här nu, så är det ju, hade de som inte kom in, det var ju tre små partier till höger som inte kom in. Hade de kommit in, då hade ju maktbalanserna varit omkastade och vänster varit största parti och sådär. Mm. Så att på ett sätt kan man säga att vänstersidan i politiken i Danmark har ju klarat sig ungefär lika bra alla år. Men högersidan har ju splittrats upp i 1000 bitar.
Mm. Så att, och vem kan ligga bakom det?
Det
som en händelse.
Ibland känner jag att du liksom tror för mycket om Socialdemokraterna, Ulrika.
Nej, men jag måste ändå säga att de satt ändå svensk regeringsställning 65 och 74 år genom att säga borgerligheten kan inte göra upp. Titta, de kommer aldrig att komma över.
Hade de fel då?
Nej, men du ser, och ni var så upprörda. Ni var så upprörda i 12 år. Nu är det äntligen ordningen återinsatt.
Att hålla ihop i två val. Efter den där 65-årsfallet.
Jag är väldigt irriterad att folk gick på det här.
Nu går vi vidare. Nu ska vi nämligen blicka framåt. Vi pratade reformer och framtid. Vi ska prata om att på onsdag börjar Järvaveckan. Som är alltså ett nytt, eller det är inte helt nytt, det har pågått i några år. Politiskt jippo här i norra Stockholm. Det börjar på onsdag, invigs av kulturminister Amanda Lind. Och sen håller på i 5 dagar, till och med söndag. Partiledarna där pratar, det blir musikuppträdanden, det blir samtal, debatter och det blir arbetsförmedling på plats, läste jag precis. Bör arrangörerna av Almedalsveckan vara nervösa över det här?
Jag tror inte det har med Järvaveckan att göra, men om jag vore arrangör av Almedalsveckan skulle jag börja bli lite nervös i alla fall. Därför att jag tror att det har... Nu har vi ju sagt att det har peakat i 10 år. Jag har varit där sedan lite fram och tillbaka sedan 90-talet. Och jag tror att folk är irriterade över kostnaderna för att åka dit. Jag tror att det är alldeles för höga priser för både catering, boende, allting för att anordna ett seminarium överhuvudtaget. Är det verkligen värt det? Jag brukar skoja och säga så här, det är inte kommunikationsbudgeten det ligger på. Det kanske inte heller borde vara public affairsbudgeten. Det är HR-budgeten tror jag för de här företagen. Det är nämligen, det måste ju vara liksom som någon slags
En liten skolavslutning.
En liten skolavslutning eller en kick-off eller någonting sånt där.
Kick-on
eller kick-out. Ja, någonting sånt där. För att det verkar ju mer...
Ja.
Och när jag hörde, om det var förra året eller förra året, jag kan inte komma ihåg om det var förra året eller förra året, när jag hörde på ett mingel så överhörde jag två personer som samtalade och då säger den ena, ska vi gå och lyssna på talet? Och då svarar den andra personen, vilket tal? Och då kände jag att då kanske det...
Mm. Jag ska säga att det ett par år sedan jag var där senast, jag har känsla, är det inte näringslivet som
jo,
har tagit över?
Jo, det är de som har
Almedalen.
Tagit över alltihopa. Och, då, och de, om de då inte ens är intresserade av att gå och lyssna på partiledarens tal, då blir det lite sådär. Då,
då
kanske det är någonting annat som
håller
på att hända där.
Daniel, vad tror du, Järvaveckan, kan det liksom ersätta det som Almedalen ändå en gång var?
Nej, jag tror att det finns för stora ekonomiska intressen i Almedalen för att det liksom ska dö ut. Dels från liksom näringslivet. Och...
Jag sa inte att det skulle dö ut, men jag tror att det kommer ändra...
Men det var svaret på min fråga här.
Okej, förlåt.
Hör upp.
Hör upp.
Och då... nej, det finns för stora ekonomiska intressen för att det ska dö ut och det kanske finns en annan sorts grupp. Det kanske inte blir så mycket politikervecka utan en mer konferensvecka, en mässavecka.
Hela Sverige konfererar.
Ja, något sånt. Och dessutom, Gotland är ju väldigt vackert på sommaren. Det är ju också Järva, men det finns liksom en annan sorts, det finns en turism grej att åka till Gotland som kanske inte riktigt finns när det gäller Spånga och Tensta. Så jag tror inte att man behöver vara orolig på det sättet. Däremot så liksom i formen på det man har på Järvaveckan, att man liksom matar av talen på fem dagar, att man har flera tal samma dag, jättebra. Det skulle man ju vilja som politisk journalist när man åkt ner till Gotland och bevakat att det här skulle kunna vara över på ett par dagar istället för att
man
ska
där i 8 dagar.
Ja. Så att den lösningen är jättebra. Sen har de också just det här med att Arbetsförmedlingen är där, att det är liksom matchning och sådär. Så att de gör ju någonting av sitt läge. Att här har vi hög arbetslöshet, folk deltar inte i politiken på samma sätt. Man har väldigt lågt valdeltagande i de här områdena runt Järvafältet. Men man är också mycket medveten om att politiken är ett medel för att deras liv ska bli bättre. Så att politiken kommer att komma ut och prata om våra livsvillkor och hjälpa oss till jobb. Och liksom myndigheter är där och allting. Så att det är lite olika grejer man gör.
Mm. Anders, kommer du åka dit?
Ja, jag kommer åka dit. Jag har alltid åkt dit. Nej, men jag tror att Almedalsveckan är ohotad därför att det är ett sånt unikt forum. Alltså det är makthavare, organisationer, vanliga människor som får träffas i någon slags miljö som inte finns i de flesta länder. Man kan liksom träffa partiledare runt på gatorna där och man kan prata med vem som helst. Liksom. Och den typen av miljö liksom, där vem som helst kan gå till ett seminarium och prata med vem som helst, den finns inte på så många andra tillfällen. Jag tror inte alla partierna kommer att ha den uppställningen som de har i Almedalen i Järva. Och jag tror att liksom, sen har ju Ulrika helt rätt i det här, speciellt prisbilden gör ju att extremt många människor inte åker dit. Så är det.
Aftonbladet ska inte åka dit i år. Liksom. Eller vi kommer naturligtvis bevaka.
Ja,
som
vi är 10-tal personer tidning, som är
inte,
där.
Men vi kommer inte ha något tält.
Nej, och förra gången var vi väl 50 och ett tält och en inspelningsstudio och så. Det har vi inte med oss den här gången. Men däremot, alltså, jag tror ju att det unika med Almedalen, det är ju människors möten. Och det är ju inte det som kostar mest pengar. Så jag tror att vad vi kommer att se är att man skalar av det som kostar mycket pengar. Mm. Försvarsmakten åkte för några år sedan dit med stora fartyg liksom, och låg där och så. Det kommer man inte, alltså den typen av liksom överdrifter, den kommer inte att se, tror jag. Däremot själva kärnan, mötena, det tror jag kommer att bli,
det kommer bli kvar
tror jag, för Almedalen. Och för det är så häftigt liksom.
Det har ju sagts att Almedalen pågår, det har jag säkert sagt i den här podden också, men att jag
säger
igen, att Almedalen pågår året runt.
Ja.
I någon annanstans, och det kallas Stockholm. De här seminarierna, det är klart att så här, du kanske inte kan gå och hälsa på Stefan Löfven, men så ABF-huset är fullt med seminarier. Och det är liksom...
Och Timbro ska vi säga,
ja,
då,
för
andra flanken också.
Så att det är ju liksom lite den sektorn som flyttar ut. Sen är det klart att för det här pågår ju i Stockholm. Människor reser inte till Stockholm. Almedalens stora styrka är att det också faktiskt kommer människor från organisationer, från företag och myndigheter som inte är i Stockholm. Att det är väl det liksom, för väldigt många frivilligorganisationer och sådär, mötet med den politiska klassen och liksom oss i den här liksom chattrande delen av offentligheten är jätteviktigt med Almedalen. Men vill man gå på ett seminarium så kan man göra det.
Kan man göra det när som helst på året?
Det
absolut.
Jag.
Men som sagt, prisbilden är ju någonting som inte riktigt stämmer. Och då blir det ändå bara väldigt mycket elit som kommer dit, om jag ska vara riktigt ärlig.
Sen tror jag en detalj till som vi inte får glömma, det är att nazisterna håller nu på att med statsmaktens passiva goda minne, eftersom man inte gör något åt det, förstör Almedalen. Därför att nu har RFSL till exempel sagt att de inte kan åka dit. Det finns mängder av människor. Jag var ju där förra året när nazisterna slog ner en person framför Aftonbladets tält.
Där.
Mitt framför näsan på oss och skulle spela in en podd. Ja. Direkt i den här podden.
För jo, jag fick direkt, gå runt halva Almedalen för att komma in bakvägen.
Vi fick ha personskydd när vi knallade runt där. Och så att det var ju liksom...
Då fallerar ju lite den här öppenheten.
Den där öppenheten blir ju lite långt. Och jag vet att det var seminarier som nazisterna tog sig in på. Där vänsterdebattörer pratade och liksom gick in för att förklara hur det var för dem. Och de hade då inte personskydd som vi hade. Så att de hade ett helt annat läge än en stor tidning har. Så att om man inte gör något åt det, då är det inte bara prisbilden som är liksom problemet i Almedalen. Mm. Och sen vet jag inte, det finns säkert nazister på Järvaveckan också, men just den här närvaron som nazisterna har liksom etablerat i Almedalen.
De är precis överallt. Jag var till och med bara på en jaktmässa bara här om helgen. Där stod de vid ingången. Mm. Och de kunde inte få bort dem.
Otrevligt.
Men det är ju inte, i längden är ju inte det möjligt. Alltså i längden är det inte rimligt att en liten grupp våldsamma aktivister ska kunna skrämma människor och inte delta i ett demokratiskt samtal.
Nej. Det tyckte jag var drabbande när RFSL sa det, att det här gör vi inte för att liksom, vi blir inte skrämda bort härifrån, utan vi kan inte ha en verksamhet som bygger på att vi måste anpassa oss efter nazisterna, och då vill vi inte åka dit överhuvudtaget. Mm. Det är ju liksom
det är väldigt beklämmande.
Alltså, vi har, i vår planering har vi hela tiden haft att de kommer, men nu kan vi inte, vi kan inte ha en sån verksamhet som bygger på det längre.
Jag vet inte om den här mångfaldsparaden också blir inställd genom det, men traditionellt har det ju alltid varit en mångfaldsparad, eller traditionellt, men sen några år, mångfaldsparad i Almedalen. Jag vet inte om den blir av nu heller. Alltså, så att vi får ju se liksom vad av Almedalen blir kvar om man låter nazisterna. Och det är just efter förra Almedalen så lovade faktiskt alla partier att de skulle nå åt detta. Och nu är vi ett år senare och jaha.
Men vad kan partierna göra åt, menar du?
Ja,
är det inte en polisiär fråga?
Ja, alltså, man kan ju förbjuda dem. Moderaterna hade ett förslag som jag tycker är väldigt intressant, där man skulle förbjuda verksamheten, deltagande i verksamhet. Och det är klart att det kunde man ju göra. Du gör det helt enkelt olagligt att delta i våldsbejakande extremisters verksamhet.
Sen finns det väl ett lagförslag.
Till exempel stå och skrika och förstöra folks tal skulle därmed bli olagligt. Det är ju inte en helt orimlig.
Nej.
Det är inte helt orimligt.
Nej, exakt. Nej, men så finns det väl det här förslaget om att man ska förbjuda nazisternas symboler, vilket väl har spunnit som att regeringen vill förbjuda runor, men det är väl inte riktigt tolkningen.
Nej, det blev väl inte så. Men... Det känns som en tråkig ton att sluta på det här, men nu gör vi det ändå. Vi har inte så mycket mer att säga.
Ja, och sen vill jag bara säga då att jag...
Ja, vi skulle prata om Boris Johnson.
Ja, nej, men vi behöver inte prata om honom. Vi kan prata om honom nästa gång. Ja, men jag kan bara säga att jag tror att det blir Boris. Och det har jag trott hur länge som helst. Så att det finns ingen prestige i det här.
Men vadå? Alltså, vad händer då, menar du?
Men det är klart det kommer bli katastrof, men det kommer bli Boris.
Det är så intressant, han verkar så bara personligt makt.
Men ni måste läsa hans böcker om Winston Churchill. Jag tror Boris tror han är Winston Churchill. Byter lite så här, byter lite åsikter, byter lite parti, byter lite fram och tillbaka, lite besvärlig.
En det ena, en det andra.
Mm. Och sen rise to the occasion.
Vi får väl se vad som händer.
När the crowds.
Men jag tycker det är oerhört spännande i Storbritannien just nu, så vi kan väl prata om det på måndag.
Det kan vi återkomma till. Vi återkommer till det på måndag, kan vi säga. Men tack för den här gången, Ulrika Schenström, Anders Lindberg. Vi hörs. Ha en fin vecka.
Ha en bra vecka, hej!